Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Tommy Söderberg. Tommy Söderberg, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Ett stort tack. Kul att vara här.
Härligt. Du är född i Bromma, 72 år, coachingresa, BK Väster, IF Brommapojkarna ungdomsavdelning, Spånga IS, IF Brommapojkarna A-lag, Djurgården A-lag, Djurgården juniorlag, AIKs A-lag, Sveriges U21 under två perioder, Sveriges herrlandslag. Tittar man på vad du har under din långa karriär åstadkommit bland annat, Tommy, så är det ju avancemang med både Spånga och BP. Avancemang med Djurgården till Allsvenskan 87. SM-finalen klassisk med Djurgården 1988. SM-guld med AIK 92. Förde Sverige till tre raka mästerskap med herrlandslaget. Åttondelsfinal i VM 2002. Kvartsfinal i EM 2004. Årets idrottsledare två gånger. Bland annat, grattis till en enastående karriär, Tompa. Hur ser livet ut idag?
Ja, 72 år gammal tror jag du sa.
Ja.
Men där har du fel, för när jag fyllde 70 då tänkte jag nu går jag åt andra hållet, så det innebär att jag är 68.
68.
Det är en mer mental sån här en trigger för att man ska få känna att man mår bra i kropp och själ.
Härligt.
Men jag har fått tid att börja träna.
Ja.
Och plocka bort nästan 20 kilo.
Oj.
Har vi 10 kvar.
Mm.
Och vad gör man när man har blivit pensionär? Jag är fortfarande lite aktiv, samtidigt som det är viktigt att hustru och jag får tid för aktiviteter. Så vi har vandrat både i Österrike och svenska fjäll och gör utflykter. Speciellt under coronatiden har vi gjort resor. Men sen är jag kvar lite, jobbar lite med Smålandsidrotten. Och har en del projekt på gång där ihop med föreningslivet. Och det handlar kanske mer om att få jobba mot skolor, föreningar. Rickard Strandberg som är kanslichef och några till där har lite idéer, tankar. Så vi ska konkurrera med några klubbar. Sen när jag blev pensionär 65 år, då ringde Klasse Sylvén. Claes Göran som då var vd på ICA-handlarförbundet. En otrolig kompis som jag lärde känna när jag var i Djurgården. Då hade jag en ICA-korp ihop med marknadsgruppen i Djurgården som vi körde för ICA-handlare uppe på Hjorthagen.
Mm.
Och då hade Klasse med ett lag och då blev det så att han hade en ICA-butik ute i Bredden, Upplands Väsby. Och där tog jag en sån där samtalsfika var fjärde vecka, tredje vecka. Och prata om livet, om föreningen. Klass är ju en stor Djurgård där han sitter med idag i styrelsen i Djurgårdens fotboll. Så jag fick erbjudan att jobba då med samhällsfrågor. Och där jobbade jag nästan 4 år var jag på ICA-förbundet. Mm. Och sen är jag lite på, tyvärr nu i coronatider, jag har varit, fått vara verksam lite på Stigbyskolan. Hjälpt till lite på idrottsprogrammet och varit där nere med olika aktiviteter. Och det är ett ungdomshem som finns där, 31 killar och... Man mår alltid bra när man är där nere. Vi var där med U21-landslaget i slutet på den här resan. Och då var det så att vi tränade på Braevallen. Vi skulle möta Rumänien, som du kommer ihåg också. Mm. Nej, du kommer ihåg matchen.
Absolut.
Ja, i Jönköping. Och då blev det så att vi sen körde ett enklare pass med gabbarna där nere. Vi spelade fotbollstennis. 2 från skolan, spelade ett lag och 2 från U21-landslaget. Mm. Och då sa personalen, de har aldrig varit så glada gammarna som fick uppleva här. Vi käkade middag med dem sen. Jag tror det är just såna här frågor, när man blir äldre så börjar man få lite distans på livet, perspektiv. Mm. Då känner man att man på något sätt hjälpa till i andra frågor. Mm. Så fotbollen är, jag har hjälpt till lite med projekt på fotbollsförbundet, fotbollsföräldrar exempelvis. Så det är lite såna här aktiviteter då och då. Så det är att hålla igång lite.
Men du,
och sen vet ju du också att jag är lite travintresserad. Ja, det är jag. Du, vi ska marknadsföra travet, ja.
Vi ska väl säga så här också, Tompa, då, att till början med så är du faktiskt den mest efterfrågade gästen.
Nej, det ska vi, nej.
Det är den som mest folk hör av sig till när jag kommer Tommy. Ja. Och sen ska vi kanske säga också till lyssnarna att vi känner varandra väldigt väl, att vi jobbade 6 år ihop i U21 och har känt varandra väldigt länge. Så att,
när det vi känner varandra?
Ja, det var ju någon gång i...
Det var när Hasse Backe...
Ja, mitt när Hasse Backe tränade Östers A-lag, ja. Och jag var, hade hand om utruppen där. Och matcherna mellan Öster och AIK. Och efter de matcherna så brukade vi ha lite grill... middagar på Hasse Backes baksida på Älmåsvägen 5 på Högstorp, och då kom du och Thomas Lyte dit efter matchen, och ja, då var jag ofta där också, och så tjötade vi och så
hade vi umgicks ju familjen också.
Ja, precis. Och det var ju väldigt trevligt. Och sen så på den
sen var jag lite din mentor, eller vad ska jag kalla det, när du var i Helsingborg.
Det var det,
vi hade ju en bra, vi har haft en lång, lång relation.
Du hade ju så kallat kontaktmannaskap då, från förbundet mot de olika klubbarna, och då hade du hand om Helsingborg och Halmstad, och vi hade väldigt mycket roligt ihop. Du, så här, vi har ju jättemycket att prata om här, Tompa, men när du ska reflektera lite grann över det här med fotbollen nu då, och utvecklingen och så vidare, så det händer ju väldigt mycket i fotboll och så vidare, och det utvecklas på olika sätt och så vidare. Och hur känner du och tänker du med fotboll nu 2020 med hela din erfarenhet och bakgrund?
Ja, då går vi tankarna tillbaks när jag började som fotbollstränare. Mm. Jag var ungdomstränare i Brommapojkarna, som du sa. Jag hade BK Väster, var ett kamratlag från Blackeberg. Jag spelade själv då Ängby IF, för jag höll ju på med fotboll där. Vi låg i division 3, 4. Man ska säga, det var ju nuvarande 4:an och 5:an. Spelade basket i Blackeberg och så var det friidrott i Bromma IF. Men där då fick jag erbjudan. Jag gick en tränarkurs när jag tränade BK Väster. Det var BP-killarna som var med på kursen. Kan du inte komma över och bli ungdomstränare i BP? Det var så det började. Mm. Och då var det ju så att på vintern, eller på sommaren, då var det ju fotboll. Men sen på vintern, då hade vi våra ungdomslag då. Vi hade ju inte tillgång till dagens konstgräs och hallar och så vidare i den omfattningen. Utan då körde vi basket. Vi hade samarbete med Göta Traneberg Hockey. Och vi hade några som spelade bandy. Och vi hade lag sen i Kluringcupen i basket. Och i bandy hade vi också ett gäng som spelade. Och det var ju väsensskilt. Tränade vi fotboll på vintern någon gång då och då, så var det ju på snöbeklädda planer. Mm. Men det var ju mer våren, sommaren och sensommaren som fotbollen, kulan var i luften så att säga. Mm. Och det är ju väsensskilt att se hur det var då. Va? Det här, man kan säga att träningarna var ju mer fysiskt relaterade. Mm. Det var inte så mycket vän med bollen och de här tekniska momenten, utan det var ju mer brunkar fotboll. Mm. När jag själv spelade, de kallade mig för slaktan både i fotboll och basket. Jag var ju talanglös, jag hade inga fina tekniska dojer så att säga.
Defensiv mittfältare kan man säga.
Defensiv, ja, när jag körde var en tvåvägsspelare.
Tvåvägsspelare.
Jag var oduglig att göra mål så att säga. Mm. Men det var så det hela började och då tänker man tillbaks hur det ser ut idag i en digital värld. Mm. Men det jag kände det var att man var ju så få ledare. Jag hjälpte till Knivsta Sandberg när jag var i BP's. Hade reserverna. Då hade jag hjälptränare till Knivsta Sandberg, en av mina stora förebilder. Mm. Han inspirerade mig. Men det var han och jag på A-laget. Och så var det materialare Stickan, Slaken, Ahlqvist. Mm. Vi var tre ledare. Och idag ser man vilka team det är runt lagen. Inte bara seniorlagen utan även ungdomslagen. Mm. Så det var så det hela började, som man har ju undrat. Men hela vårt samhälle, hur snabbt har det utvecklats under de här decennierna som vi får vara med. Mm. Och då tänkte jag har en bok här om fotboll som Anton Johansson skrev. Den reviderades lite, men den är från 1912. Jag tror den här upplagan är 1921. Mm. Men det handlar om träning här i ett litet stycke. Mm. Lite råd till unga spelare. Vill man så utbilda sig till spelare får man dock börja att mera metodiskt utbilda sig. Bäst lär man sig att bli en fotbollsspelare genom att iakttaga hur äldre fotbollsspelare göra och söka göra detsamma efter dem. Och det är det här jag saknar. Man härmar. Mm. Och då går mina tankar också när jag hade VPS A-lag. Anders Limpar är på väg till en U21-samling. Och sen kommer han hem det var, med Benny Lennartsson och kommer tillbaks. Och så berättade han, jag såg en portugis göra en film som jag aldrig har sett. Tommy, är det okej att jag kör med grabbarna hemma på Råsunda kommunala varit på konstgräset? Är det okej att jag får dribbla och träna på den här finten? Han hade en känsla, en inlärningsprofil som hela tiden triggade honom. Mm. Och det här känner jag, idag är allt så välorganiserat, allt är så metodiskt och så vidare. Och då kan jag känna i de här stora gängen ibland. När får tjejen, killen ta ansvar? Och det kan jag se i alla idrotter idag. Mm. Och den utveckling som har skett idag kan man också säga. Man söker sig mer till de här sporterna som är väldigt mediala. Som fotboll, ishockey exempelvis. Friidrotten. Det är inte, hade vi har börjat få några duktiga medeldistanser. Och även lång är vi på gång. Men det är explosiva tekniska grenar hela tiden. Det är där vi nu har börjat bli framgångsrika. Mm. Och det gäller idrotten generellt i vårt samhälle va? Mm. Men det är team runt som jag undrar. Då känner jag ibland, ja men tjejen, killen, när får de ta ett ansvar?
Du var inne på Knivsta Sandberg.
Ja.
Mer som du har känt då när du började som ledare under hela din resa. Förebilder och varför de har varit dina förebilder.
De har inspirerat den och man kan säga den första var väl när jag växer upp. Idrotten var en väldigt viktig del i mitt liv och det var ju mycket lärarna man hade. Jag hade en jätteduktig lärare när jag gick ner i Södra Ängbys skola i västra Stockholm. Björn Svenman, en höjdhoppare som jag än har lite kontakt med. Han var en stor inspirationskälla. Sen var det min idrottslärare, eller två i Blackeberg, Hans Thorsson och Lars-Åke Nilsson. Jag var väldigt engagerad i skolans idrottsförening och jag var väl en, när man växer upp frågar man barndomskamraterna, du var den här informella ledaren som hela tiden talade om vad som, ja du ville ha ordning och reda och så vidare, tog initiativ till aktiviteter. Så jag tror det låg kanske i genkoden. Men senare i livet, du nämnde Knivsta Sandberg, otrolig mans, självlärd, hade den här känslan och lära grabbarna vad som var rätt och fel, gott och ont här i livet. Sen så vidare, jag gick ibland på GOH, vi hade Roland Mattsson, en tydlig ledare. Vi hade lektioner som var helt otroliga, introduktionsdel, sen var det i bassängen när det var simning, genomföra olika delar i momentet simning då. Och efter det så var det en återkoppling, vi hann med det på 40 minuter. Han var ju så här, man blev glad när man träffade honom, det var tydliga, korta instruktioner hela tiden. Så han har varit en väldigt, väldigt stark inspirationskälla också. Han har fått mig att förstå vilken unik träningsarena vi har med fjällvärlden. Mm. Så det innebär att alla lag som jag mer eller mindre har tränat har varit både på vinter- och sommarfjäll som en inledning utav en säsong eller som en förbereder sig inför en höstomgång i fotbollen exempelvis. Tyvärr så fick man ju aldrig ta med. Ja, U21-landslaget tog upp innan jul. Det var när vi hade avverkat en säsong. Och då var vi uppe bland annat i Selen. Mm. Och det är en sån där resa som jag än idag kommer ihåg. Det var en form av en belöning. Men det var stilen på grabbarna. Hur roligt det var med dem. För vi ledare var med upp med respektive också. Det var dans uppe på Högfjällshotellet där uppe. Och sen gick bussen hem. Alla var där i tid. Okej, det var några glada tjejer som hängde med. Det var ju självklart, men just hur de uppträdde, hur det var kavaj, slips och så vidare.
Du, vi kommer in mer på, mycket mer på sånt när vi pratar om gruppdynamik. Om vi fortsätter lite förebilder.
Ja.
Roland Mattsson, rektor på GH och framgångsrik förbundskapten i handboll.
Ja.
Jag vet att det finns en bandytränare som har gjort stort intryck på dig.
Ja, man kan väl säga bandytränaren är Håkan Sundin. Mm. Han var tränare i Brage. Och,
i fotboll, ja.
Ja, förlåt?
I fotboll.
I fotboll, ja.
Och mångårig förbundskapten för bandylandslaget.
Han jobbade ju med en av våra riksinstruktörer där uppe som jag tror, Janne Lindstedt, som jag vet, du känner till.
Mm.
Och jag var tränare i AIK. De hade en engelsman som heter Simon Hunt och han blev lite så här, han blev värvad tror jag från dem. Nu passar jag lite om det var Gais eller Elfsborg upp till Brage. Mm. Han var lite förtvivlad att få en i ledarstaben som höll på, hade hållit på med bandy.
Mm.
Han sa att det är en av de största tränare killarna har träffats, ledare. Och så var min upplevelse. Mm. Och jag fick bland annat han, Leif Borg, ställde upp och, när jag var ungdomstränare i Blommapojkarna. Kom de och föreläste för spelarna. Mm. Man ringer, visst jag kommer. Och då tog han sig ner från Dalarna. Han skrev ett brev när vi blev svenska mästare och han tog sig tid att nedteckna otroliga ord som jag har med mig för det mesta. Det finns där. Jag har aldrig blivit känt som värme inombords när man fick den återkopplingen.
Mm.
Och det var hans sätt att leda och du vet hans resa. Han var, gick ju GH själv och han var landslagsman i bandy. Sen blev han förbundskapten. Parallellt så läste han till doktor och var företagsdoktor har för mig på SSAB. Han bodde ju uppe i Dalarna i Falun och verkade i Borlänge då. Så det har varit fina, men Leif Borg också finns där, Tommy Salin. Man kan väl säga att det är de här som har betytt otroligt mycket för mig. Och inspirerat mig, man har fått ett erfarenhetsutbyte, härliga idéer.
Ledarskapsfilosofi är ju en bred fråga och en ganska komplex del hos en ledare att prata om sin filosofi och så vidare. Om vi ändå ska liksom ta oss an den frågeställningen här nu rätt så tidigt. Kan du försöka på något sätt att beskriva din ledarfilosofi som du har utvecklat under din resa?
Ja, man kan säga att i början av min sena resa så jag var ju lite så här, det skulle vara ordning och reda och så vidare. Jag skulle vilja kalla mig mer i början en mer auktoritär ledare.
Mm.
Och speciellt när jag kom då till, inte med ungdomarna, där var jag kanske mer den omtänksamme bonuspater, familjens, den gode familjefonden. Men när det var seniorerna i början så, det var ju mitt sätt att kunna påvisa, jag hade gått GIH, att man var väldigt tydlig, jag kunde det här. Jag kunde ju inte referera till att jag hade varit en duktig fotbollsspelare.
Nej.
De visste ju inte knappt vad NBF var. Och det blev det att jag valde att prata kanske på ett sätt, det var jag, det var hela tiden monolog, ingen dialog. Det var jag som pratade, jag la upp tre, gjorde träningsplaneringar och de fick inte vara med och tycka och det var på vintern, då hade vi en fysperiod, då hade jag en inledning där vi pratade om fysiologi. Och det tycker jag generellt än idag. Att man, vissa klubbar kanske har det, men att lära spelarna få en insikt i hur fungerar människokroppen, systemet så att säga. Vad händer vid olika träningsmodeller och så vidare. Och då pratade jag väldigt avancerat språk. Det var ju för att också tala om, här är auktoriteten, jag kan det här.
Mm.
Och det här var ju också rädsla att de skulle ifrågasätta att jag inte kunde något.
Mm.
Det är mycket lättare om jag hade haft en bra spelare bakom. Det kan jag känna att det saknar jag. Va? Även om jag tycker att Kanske Svenska fotbollsförbundet missar en stor talang i Tommy Söderberg. Det är en annan femma.
Ja.
Men så var tankarna. Det var mitt sätt att arbeta. Men ju längre jag hållit på så har det gått mer och mer mot ett demokratiskt en ledarfilosofi. Jag skulle vilja kalla det för ett humanistiskt. Jag tror att som ledare också tränare idag som jag har varit, du och jag, så handlar det om att inte bara utbilda spelarna på plan. Det handlar om att utveckla dem också som människor. Och varför jag säger det? Det var en spelare en gång som sa till mig i U21-landslaget. Han var yrkesspelare då på den tiden och han sa det. Det är jobbigt när de andra kilar till jobbet eller går till skolan och jag ligger kvar i sängen. Nu tränar man ju rätt tidigt även om man är yrkesspelare. Men på den tiden så var man kanske igång i selen lite tidigare. Men han kände, han tyckte det var jobbigt. Och jag tror det, där har vi något att göra, att få dem att växa som människor också. Att det har blivit det sättet vi har valt, du och jag har jobbat också. Det är ju ordet delaktighet. Mm. Att vara en del i helheten så att säga.
Men om vi stannar där lite Tommy, så tänker jag så här. Den resan då, vad var det som gjorde att du kom till insikt av att det ledarskapet som du hade när du började inte var ett bra ledarskap, utan att du ville förändra ledarskapet till bli mer demokratiskt och humanistiskt? Gick det över en period eller var det någon speciell händelse? Eller var det som gjorde att du fick den insikten av att fasen, det här kan man göra på ett helt annat sätt som är mycket bättre?
Jag tror det är en kombination. Dels man utvecklar sig mognare som människa också. Men jag tror det var kombinationen att dels var jag idrottslärare på en gymnasieskola. Och alla elever mådde inte bra. Och då var ju, hur kan jag hjälpa dem? Och man brydde sig då och började se hur olika våra bakgrunder är och så vidare. Och då blev det mer en hjälpande lärarfilosofi också. Att ge de här grabbarna och tjejerna en chans också här i livet att får de att hitta rätt stig så att säga. Mm. Så det, sen var det händelser också som tränare man upplever. Att det händer saker. Att vissa spelare kanske gör något fel. Och så blev man så fascinerad hur de övriga i truppen verkligen ställde upp. Och jag kände, wow, det här har jag tappat. Det blev ju att jag såg allt med egna ögon så att säga. Och jag glömmer aldrig när en spelare sa att vi hade en idé om att vi skulle köra lite morgonträning.
Mm.
Och då var det en spelare som jag protesterade direkt. Jag har ingen möjlighet från mitt jobb. Och då blev kommentaren, Tommy, bara för att du kan fixa och ändra i ditt schema. Så du kan inte tro att alla har så lätt.
Nej.
Och det är sådana händelser som fick
du den tankeställaren?
Ja, och då blev det att ordet delaktighet. Då kommer engagemanget, motivationen. Du vet, det kan vi återkomma sen hur vi, du och jag, har jobbat med U21-landslaget.
Absolut. Mm. Men du, om vi går vidare på det med ledarskapsfilosofi utifrån att jobba med laget också på vilket sätt man spelar, så är det lite grann olika filosofier på olika sätt där. Det går i varandra också. Det finns alla möjliga olika varianter på blandningar. Men bland annat om vi tar ett sätt att jobba som coach, där man är väldigt tydlig instruktör och man är väldigt tydlig ledare på så här ska vi spela. Och det blir väldigt starkt ledardrivet lag. Och så finns det liksom ytterligheten åt andra hållet där det blir ett väldigt starkt spelardrivet lag. Där man överlåter väldigt mycket av beslutsfattningen och sättet att spela fotboll till spelarna själva med deras egenskap och kunnande. Gjorde du samma så här resa där mellan ett spelardrivet lag och ett ledardrivet lag som i din ledarskapsfilosofi?
Ja, jag skulle vilja säga att mer och mer så under vår resa, när vi lärde känna varandra, men även i klubbfotbollen, så blev det att delaktighet blev ett viktigare och viktigare ord.
Mm.
Men det är ju en process som inträder så att säga. Och man såg kraften i idéerna som kom från spelare som man inte hade reflekterat själv över. Och jag tror det är viktigt då också som ledare det att se exempelvis om vi konkretiserar oss så tar vi försvarsspel. Att man jämför att spela markeringsfotboll, om vi nu kallar det kombinationsmarkeringen om man väljer, eller zonmarkering, kontra att spela ett renodlat positionsförsvar. Tidigare sa vi då zonförsvar. Och jämför det. Jag tror just det här samtalet är väldigt viktigt när man ska få dem att förstå fördelar och så vidare. Och det känner jag att det var väl något som blev tydligare i sättet när man började arbeta. Från att början, så, när jag var i Spånga som var mitt första seniorlag, då var det jag som hade bestämt. Jag talade om, så här ska vi spela anfallsspel, så här spelar vi försvarsspel. Eftersom jag var väldigt stark influerad av de engelska tränarna som kom till Sverige, Bob Houghton och Roy Hodgson. Och senare så även Stuart Baxter som var spelare då med Roy i början, men som också är en otroligt duktig tränare. De var så tydliga i sitt sätt och så vidare, men jag tror även de har förändrats. Roy, när man, han var tränare i Malmö, så såg man hur det förändrades mer, kanske att man blev också en lyssnande tränare, va?
I allra högsta grad.
Ja, och jag tror att, men just det här att om man, som vi började prata om, att jag tror det är väldigt viktigt att man har en tydlig struktur på hur vill man spela och beskriver det, och så kan man diskutera det.
Mm. Ja. Du, ledarskapet utifrån att vara instruktör, coach och ledare med klubblag kontra landslag, vad upplever du som det största ledarskapsmässiga skillnaden?
Ja, det är väl att när man är i klubblag, dels så har ju en tidsfaktor som är helt annorlunda.
Ja.
Det innebär att man kan jobba med moment mycket, mycket längre, och man har en möjlighet på ett helt annat sätt.
Nej.
Det som också skiljer, när man hade, när vi hade U21-landslaget, då är det fortfarande för mig en väldigt lärande, utvecklande grupp som man får jobba med. Mm. Tillsammans med klubbarna, vi har, försökte ju alltid ha en bra kontakt. När jag började med U21 i mitten på 90-talet, och så hade man alltid en allsvensk tränare som var med, så vi var två ledare då. Det tycker jag var väldigt bra. Då kunde de få se hur vi jobbade, och jag fick idéer och spelarna fick idéer av den allsvenska tränaren som var med. Det tycker jag var ett mycket, mycket bra möjlighet. Sen det som skiljer när man tittar, om vi tittar på klubblag kontra ett A-landslag, du har en helt annan åldersnivå, en mycket högre medelålder än vad du har i ett klubblag.
Mm.
Och det innebär att det, jag vet inte hur ofta vi reflekterar över det, men när jag var i Brommapojkarna och hade A-laget, då hade vi, lyfte vi upp fyra killar som skulle bli 17 år när de var 16 år.
Mm.
Det var Anders Limpar, Håkan Stegrud, Fredrik Sträng och Danne Sandgren, kanonkillar. Och, men samtidigt, de hade ju en annan syn på livet.
Ja.
De är fortfarande, jag har precis lämnat, vad blir puberteten ungefär.
Mm.
Sen hade vi några äldre spelare som var i 30-årsåldern, och de kunde ju sitta och diskutera ibland familjepolitik, va.
Mm.
Men så blir det inte i ett landslag, ett A-landslag. Mm. Och sen har du en helt annan tidsram som jag sa tidigare.
Påverkar det ditt sätt att vara ledare, eller är du ledare på samma sätt?
Jag tror att jag fick nog lite kritik att jag la mer tid på de yngre spelarna.
Mm.
Och det är också en sån här intressant fråga som man... Jag tycker, det var en lagkapten som sa till mig en gång, man har ju generellt en väldigt bra kontakt, men han tyckte att jag la för mycket tid på de yngre, så att säga. Och då sa jag, men du har ju en här, du ser din status och så vidare. Men jag tycker det är också roligt. Och vi har ju visst i våra samtal om laget, men jag som spelare, han kände att han kunde få lite mer återkopplingar. Så där kanske jag svek rast i den dialogen.
Du var inne på Anders Limpar här förut, och vi måste prata lite om Anders Limpar. För det första, en fantastisk människa, otroligt varm, fin person, och sen en otrolig talang. Och du, som du sa, du lyfte upp honom i BP's A-lag när han var 14-15 år.
Nej, han är 16.
16.
Ja,
och det var en klassiker där mot Karlstad i kvalet. Och det måste du bara berätta om, det är ju en legendarisk händelse.
Ja, vi skulle spela, vi hade ju vunnit, som det hette på den tiden, division 2 var det väl. Vi skulle upp i division 1, det är väl nuvarande superettan. Men då var vi uppdelat i norra och söder. Och Karlstad hade en sån här wild card-plats, så de hade möjlighet att kvala sig kvar i näst högsta ligan. Och så kommer vi med ett ungt lag. Jag kommer ihåg, vi äter en matchmåltid i Örebro. Och då står vi vid pissrännan efter, och då står Anders bredvid, så sa han, Tommy, jag är nervös, hur ska det gå det här? Ja, men jag är nervös också. lite grann, så jag. Är du nervös? Det kommer gå åt helvete, sa han. Ja, men man ska ha lite så här härlig. Det är ett tecken på att vi är laddade. Ja. Och sen spelar vi och gör en kanonmatch och leder med 3-1. Och vi vill slå sönder tiden på slutet. Då var det ju inte bland den här där stressen att få iväg bollen. Eller hur många sekunder har man på sig? Ja, men det ser man, det varierar lite. Men man vill ju helst sätta bollen i spel. Jag tror man har pratat i 6 sekunder man har pratat.
Och då var det en jätteviktig kvalmatch i slutet, ja, på säsongen.
Men då kommer Anders Forsande från sin. Han spelade en lite mer, vad ska vi säga, en sån här, som en liten shadow strike. En fri roll hade han där. Han var ju unik redan på den tiden. Då far han över hela plan. Och ner till våran målvakt Lasse Forsen. Och så ropar han, kasta Forsen, kasta Forsen. Lasse Forsen sätter ut bollen och då vänder han upp och de hade en engelsman där, en forward som var jätteduktig, Tony McElvin. Då kommer han och Anders söker upp och så gör han sin fint och ska slå tunneln som sista man. Det är bara Lasse Forsen bakom. Och då sa vi direkt att jag tror det var en 12-15 minuter kvar. Vi leder med 3-1, du vet om han hade gjort mål där. Men han kommer igenom och skjuter stolpens utsida. Så vi byter Anders och då kommer han springande ut. Skiner med hela ansiktet, har ju gjort en kanonmatch och mål. Och så ropar han, Tommy, såg du? Tunneln gick nästan hem.
Ja.
Och det är så härligt. Det är sånt man älskar i fotboll, att få uppleva, va? De här som vågar vara så annorlunda. Och det tycker jag, här har BP lyckats med många spelare att som vågar vara annorlunda. De här. Sen kan man ju känna att som ledtränare ibland, man har ju sponsorer och styrelse, så kan ifrågasätta saker och ting. Men jag tror det här är att ge dem möjlighet att få växa. Och jag är väldigt tacksam som har fått. Jag tycker när jag har varit även tränat med landslaget, vilka härliga fotbollsspelare svenskt föreningsliv, fotbollsföreningsliv tar fram. Just att det här modet. Vi bygger vår verksamhet. Nu har det förändrats lite, men tidigare det var ju ideella ledarskapet. Och jag har alltid trott väldigt hårt på det sättet. För vi kommer aldrig att ha en ekonomi som vi kan matcha ut i Europa, så att säga. Så jag tycker alla våra ledare vi har i våra föreningar runt om i Sverige, vilket arbete de gör, och de gör det än idag på ungdomssidan, många ideellt, så att säga. Så nu har vi fått akademier där man är anställd på heltid med eller mindre som tränare. Va? Det fanns ju inte ens när du, ja, det började komma när du höll på. Va? Jag har inte upplevt det riktigt.
Det är ju, du måste ha varit också den ultimata tränaren, 15-årig Anders Lindpar. Det var precis den människa som han behövde ha som en liten hand jämte sig för att hitta den rätta balansen i livet och i utvecklingen och så vidare. Det kanske inte du själv vill säga, Tommy, men det kan vi säga som står utifrån där.
Ja, det kanske har mina värderingar, men du ska ju veta, jag kan ju bli lite skogstok. Det har ju du fått känna på om inte annat. Så jag har ju, och det här, det är så roligt att spela det. De reflekterar inte att jag har en annan sida också. Nej. Eller de ser den inte så ofta.
Nej, men den finns ibland. Du, så här,
nu flyr du från dem.
Nej, men ja.
Ja.
Vi är fortfarande på ledarskapsfilosofi. Du, flera spelare som du har haft har ju berättat otroliga stories om dem, om när de blev petade och var väldigt, väldigt arga först. Och sen skulle de ha snack med dig om varför de inte fick starta. Och när de kom ut från mötet så var de helt eniga att det var helt okej att de skulle sitta på bänken. Nyckelord i runt ett sånt samtal, ett sånt engagemang med spelare som inte startar just där och då. Där hade ju en mästare, Tommy. Vad finns det för nyckelhet där? Nyckelord?
Jag vet inte, det är... Frågan när jag var tränare i början av min karriär, då fanns ju en viss rädsla. Så det fanns någon som frågade varför en viss spelare när jag var i Bromma på kan aldrig fick komma in. Nej, då uttryckte jag rädslan. Vi kan förlora då. Så det är ju skrämmande egentligen att man inte trodde mer på en spelare. Och sen tror jag det, när man håller på med det här, det är väl att du och jag, vi har ju alltid informerat spelarna vilka som, när man har spelat matcher så får man ofta startelvan dagen före, så att säga. Det är för att startelvan ska kunna se sig olika i sina roller och olika positioner. Och då tror jag att vi har ju meddelat sen vilka som kommer vara på bänken, så att säga. Och sen när det blev landslagen, då finns det ju även en grupp som ska upp på läktaren, så att säga, blev det på slutet när vi fick ha fler spelare. Och då var vi, då meddelade vi dem först på dagen, och det är att man pratar och gör en kortare beskrivning vad som ligger bakom. Sen måste man vara ärlig och säga, ibland kan det vara väldigt svårt. Men här skiljer sig väl kanske våran kultur. Jag tror ju på det här samtalet, för jag tycker också att alla de här spelarna, de är unika allihop. Tittar man på ett landslag, det föds 100 000 på ett år, ungefär lite fler än för närvarande. Men när man ger de här siffrorna, och det är ganska jämnt fördelat mellan könen, så har man spelat ett åldersspann, vi säger en 8 åldersnivåer, 8 × 50, det är 400 000, och ni får vara med i det här laget. Jag tror just att jobba med såna här bilder också, får dem att förstå. Sen är ju idrott, det är ju härligt att de ska ju vara besvikna. Det är ju att få dem att tagga till, för det är ju en konkurrenssituation. Vi pratar ofta om att ha en laganda i en förening, men det är också en väldigt tuff konkurrenssituation som jag tycker man glömmer prata om. Och här tror jag att de visar verkligen att de vill, och det gör ju att vi kommer utvecklas också. Va? Mm.
Och om vi fortsätter på det spåret med laguttagningar och byten, så är det ju så att där finns det ibland ett perspektiv som man kan ställa kort sikt mot lång sikt. Omtanke om individen kontra omtanke om gruppen och laget och så vidare. Vad har du för erfarenheter och tankar runt det med byten och så vidare där, individen kontra gruppen?
Ja, det är så, man bara skulle se här kontra både, eller jag kan sätta in ett sammanhang, jag säger individer och även gruppen. Jag tror att när man lever så här med ett fotbollslag, så tycker jag att jag tillhör de här tränarna som har kanske inte bytt så mycket. Nej. Utan under träningarna, under tidigare matcher, så ser man vilka som är i form, vilka som mår bra. Där var form, det är så mycket annat. Det är att lära känna spelarna, men precis som när jag var lärare. Men det hände saker, man kunde se beteenden som var lite avvikande när man ser att de inte orkade ge den energin. Att energi är alltid viktigt i träningarna när vi jobbar tekniskt, taktiskt. Och då kunde man se, och då tror jag det här att just ha det här samtalet, frågar de också. Men när man lever, det är så naturligt ibland. Och då tycker jag att de ska få en chans. Den här startelvan, de har gjort det bra. Nu får de rulla på, va? Mm. Och sen, jag tror Roy Hodgson var en av som, han sa det här är en viktig del, tyckte han, i det hela, va. Och det här ibland, man säger att man ska vaska om i laget. Jag är kanske inte så, har aldrig varit så mycket för att vaska om, va. Och det är väl mer det, så att säga. Sen det här med individ, det kan ju vara också man gör byten om man har ett bra resultat i en match, eller att en kille som är på gång, att man ger han en chans också. Och då tycker jag det här med tiden. Men sen vet jag också, när vi pratar byten, finns det de här taktiska byten, och det, när det är, man vill slå sig under lite tid, så att säga. Det är nu ett annat plan, va? Men de spelarna känner ju inte samma glädje när de ska in. Va?
Min erfarenhet på vad det gäller den delen av byten är ju att självklart ska man göra byten för att vinna fotbollsmatcher. Det är en professionell verksamhet och det gäller att vinna matchen. Men ta exempelvis om du ska byta ut någon i halvlek. Så de spelarna som blir utbytta i pausen, där får du ju ett sår, ett R, som lever kvar i x antal dagar eller veckor på den spelarens självförtroende i förhållande till att bli utbytt 10 minuter in i andra halvlek. Det är en väldigt stor självförtroendemässig skillnad för en spelare att bli utbytt 10 minuter in i andra halvlek eller i pausen. Ibland får man göra byten i pausen. Vi hade väl, var det Varberg som bytte 4 man i pausen, eller om det 3 eller vad det var här för någon, mot Blåvitt här för ett antal veckor sedan i Allsvenskan. Och det är klart att det finns absolut argument, och jag har själv bytt 3 man i pausen och så vidare. Men där tror jag det är väldigt viktigt också att du värderar i de sakerna mot varandra, vad du vinner i det korta och långa perspektivet. Och ibland får du kanske ta det korta perspektivet, men att man har med sig det perspektivet också, och med omtanke om individen, vad det innebär att bli utbytt i paus i förhållande till 10 minuter in i andra halvlek. Hur känner du i ett sånt där resonemang?
Nej, men det är, jag håller med dig till fullo. Och man kan väl säga att vi har ju ett väldigt konkret exempel. Det var ju när vi var borta och spelade VM i Japan och Sydkorea 2002. Då var ju det här bytet av Marcus Hallberg kontra Zlatan, och där vi höll på det där, ja, Man hörde vad Lasse jag gick och pratade om när vi gick in. Och då kanske var min erfarenhet just där vad du tycker nu, att låt en spelare få 10 minuter till. För jag tror att vederbörande känner att han har gjort en mindre bra insats i första delen. Och ge han en 10 minuter till. Och jag tycker det passar min filosofi bra, så att säga. Det var ju det diskussionen handlade om när vi pratade när Lasse jag gick in.
Ja, men det är intressant. Du, vi var inne på Marcus Hallbäck här. Ni hade en match emot Azerbaijan borta. Och där kom ni till en plan som ni skulle spela på. Som var en av de sämsta planerna förmodligen i Europa. En stackars planskötare som kämpade med den här planen och gjorde allt vad han kan. Och var väldigt rädd för att det skulle komma ett svenskt lag och skulle börja träna där och klaga på planen. Och han stod där i hela straffområdet och kämpade med sina enkla verktyg för att få ordning på den här planen. Och du gick fram och kramade honom och sa att det var den finaste planen du hade sett i hela Europa. Och han växte med 2000% och var helt överlycklig. Och du lyfte hans självförtroende och självkänsla 1000% mot vad han någonsin hade fått höra i hela sitt liv innan. I Azerbaijan och så vidare. Det där är ju en del i ditt ledarskap som du är exceptionellt bra på, Tommy, vad det gäller den här humanistiska omtankskänslan. Kommer du ihåg den situationen?
Ja, det här var väl under träningen. Jag kanske mer kommer ihåg att från den matchen, vi hade ju en debutant, Anders Svensson, som gjorde mål. Det var ju sträckan från omklädningsrum. Vi gick igenom en jättelång tunnel, kommer jag ihåg. Och vi har alltid varit noggranna att se hur ser omklädningsrum ut. Hur lång tid tar det att förflytta sig från omklädningsrum ut till plan och så vidare. Sånt gillade Lasse och det gillade du och jag att kolla. Vi stegade också planstorlekar och så vidare. Visst kommer jag ihåg nu när du säger, men det här var något som jag tydligen hade. Och det är väl lite att alla människor är värda att få uppskattning. Vi har olika roller här i livet, va? Och tyvärr, de som har i våra ögon kanske en lägre nivå som de arbetar med, enklare vardagssysslor, de får väldigt sällan den uppskattningen. Och det tycker jag är viktigt. Det har varit viktigt när jag var idrottslärare mot lokalvårdarna och så vidare, att se dem. Tackar för att de hjälper till att hålla rent. Och då kan vi också medverka bara genom att ge en sån här återkoppling. Va? Eller, som Janne Andersson nu i vårt A-landslag här är duktig på att se till att hålla rent i omklädningsrummet. Och det tycker jag är att vara professionell också. Va? Att växa som människa och se helheten, så att säga.
Jag tror så här, Tommy, också att inte bara det att du lyfter den personen, den vaktmästaren i planskötaren i Azerbaijan, utan du får också den svenska spelargruppen till att känna att den typen av mänsklig värme och ledarskap och sätt att vara också ger en energi och en kraft och en signal till spelarna. Att när ledaren kan bete sig på det sättet mot den stackars vaktmästare i Azerbaijan, som i faktum hade en jävligt dålig plan att visa upp. Men det blev också en signal om den typen av personlighet i en spelargrupp och påverkar spelarna också i den riktningen. Tror du inte det?
Jag håller med dig till fullo. Nu kommer vi in på något vi kan diskutera, och det är ju just värderingar, värdegrunder och ledstjärnor och så vidare. Och det är ju så viktigt att vi, att det inte bara blir en papperstiger, utan att vi konkretiserar det här i vardagen. Och det känner jag, det kostar inte något att bjuda på, som Janne hjälper till nu med A-landslaget. De har ju blivit väldigt uppmärksammade. Och det känner jag att det har alltid funnits där. Och sen ibland så kanske vi har brustit i sådana här frågor, men därför tror jag alltid när man jobbar som tränare också att stanna upp när man börjar ett nytt år. Att vilka värdegrunder jobbar vi med? Vad är rätt och fel och gott och ont? Och det känner jag i hela vårt samhälle då. Det är att vi tappar det lite. Och här tror jag att det skulle ju vara en självklarhet i föreningslivet. Även i arbete bland företag och så vidare. Att man jobbar med de här frågorna, att man måste friska upp dem hela tiden. Det är färskvara, va? Och jag kan bara känna det om jag följer till vardagslivet, håll naturen ren. Jag tycker vi brister idag i Sverige. Jag kan se hur ser det i de gröna tunnorna idag. Hur det är det fullt? Ja, då ställer man sina kassar runt om. Men det är ju inte färre fullt. Då får jag se till att vara ute i god tid nästa gång istället. Men vi människor är så bekväma idag. Va? Då känner jag att vi pratar om att vi ska ha en hållbar miljö. Det här är vardagsfrågor som vi inte klarar ens. Va? Så det här är det att sända en signal som jag tycker Janne har varit... Och ledarna och spelarna har gjort jättebra i det nuvarande landslaget.
De har lärt sig av dig, Tompa. Du, ledstjärna och värdegrunder, konkret. Kan vi sätta lite ord på dina ledstjärna och värdegrunder?
Ja, det är så... Vad ska man säga? För mig handlar det om man tittar på ledstjärna, mer ansvar, respekt, omtanke. Det är väl något så här. Jag tror att man inte ska... Det får inte bli för många värdeord. Och sen relaterat då till ledstjärnor. Så det är väl kanske mer, jag grunnar lite mer kanske hur man kan jobba med det. Och då har jag en sån här erfarenhet om vi stannar upp i värdegrund, ledstjärnor. Vi hade ett läger med AIK i Ammanäs en vinter var det. Och då åkte vi upp redan i januari och spelade en inomhusturnering i Umeå. Och sen så åkte vi buss på natten upp, eller kvällen. Kom inte upp till Hammarnäs förrän vid 2:30 på natten. Och det var 34 minusgrader. Men en viktig del i det här läget upp i Hammarnäs, förutom att vi hade naturen som träningsarena på dagarna. Med olika skidaktiviteter, vi gick långtur. Vi steg i, vi såg, vi var nere i Tärnasjön och fiska och så vidare. Det var också att jobba på kvällarna med just värdegrundsdiskussioner. Och det gjorde vi, som jag tycker var väldigt raffinerat. Det var väl 24 spelare. Vi hade fyra grupper om sex. Och där en skulle vara språkrör i respektive grupp. Och en var lite sekreterare där. Och de andra fyra skulle vara som det var de gamla de här debatterna, partiledardebatterna för att då satt partisekreterare bakom och skickade lappar och de andra fyra fick stötta genom, de fick inte prata med varandra utan de fick skicka fram till de här två. Och sen skrev man upp de här ledstjärnorna som gruppen kom till. Jag tror det var sex vi skulle skriva upp. Det var 24 totalt. Så fick man argumentera. Och sen så ville vi ha kvar att det skulle vara sex som var väldigt hållbara. Sex eller åtta var det. Ja, för mig var det sex. Och det här var, tycker jag, var wow, vilken kraft spelarna visade. Och det var ju bland annat när Vadim Jevtusjenko hade bara spelat något år i AIK, om det var ett eller två år. Och det här tyckte jag, tror flertalet uppskattade det här. Mm. Och det här kan jag känna ibland, det är ett sätt att, nu vill inte jag säga att vi gjorde rätt, men att börja ett verksamhetsår, att åka iväg. Vi kan ju återkomma till Särö, vi gjorde med ursättnadslaget år 2009 var det inför EM-slutspelet. Så det här känner jag att det är något som vi kanske, ja, det finns där, vi pratar om det lite, men konkretisera det, ta upp det i vardagen så att säga. I Dalandslaget i Albanien så hade vi ju träningar och den här viktiga matchen mot Albanien. Men vi hade också gruppdiskussioner inom fotbollen. Och det blev inte bara fotbollen utan vi hade en idé att vi skulle tillsammans med spelarna diskutera om kommande slutspelet om vi lyckades i Portugal 2004. Att diskutera målformuleringar, värderingar, ledstjärnor. Och det fanns samtidigt som vi hade alltså, som jag sa, fotbollsdiskussioner, träningar. Och det var beundransvärt att de var med på vagnen här och var intresserade. De blev indelade då i grupper om 3-4 stycken i respektive grupp. Och det här arbetet sen leddes då utav Jonas Nystedt, vår kommunikation och medieansvarige. Och så satt grabbarna och diskuterade och sen hade vi en stor redovisning där dels respektive grupp tog fram sina formuleringar som han hade kommit fram till. Och där det fördes upp på ett stort block. Och efter det, vi har haft de här gruppdiskussionerna, gick vi upp en stor gruppdiskussion med alla grupperna. Så enades vi om olika målformuleringar, ledstjärnor, värderingar som hade varit uppe i diskussionen. Mm. Och det här sammanställde alltså Jonas Nystedt sen och blev ett, vad ska jag säga, en handling som vi skulle ha med oss på, vidare på den här resan mot Portugal. Och det tror jag var en av de här viktiga delarna. Just det här när man ger spelarna möjlighet till delaktighet. Man blir så fångad av vilket engagemang, vilken motivation de har vid sådana här tillfällen. Och det är något som jag berättade om innan här, om Ammanäs med AIK exempelvis. Och det är något jag skulle vilja förmedla. Jag tror generellt när det gäller våra värdegrunder vi har i föreningslivet, att det, man måste hålla igång det hela tiden. Vi glömmer det lätt. Det blir ofta en hyllvärmare som står där. Så en dag till spelarna, ett stort, stort tack till den här truppen som verkligen visade det här intresset för och var väldigt aktiva när vi jobbade med det. Och så får man ju inte glömma Jonas som gjorde det stora, tunga arbetet. Vi övriga ledare var med och försökte inspirera, så att säga.
Men det är jättebra, Tompa. Då har vi kommit in på nästa punkt faktiskt, som handlar om det här med gruppdynamik och så vidare. Och här har du ju varit en föregångare på att jobba med den typen av saker. Fjällvärlden med AIK och så vidare. Har du några mer sådana exempel på aktiviteter som du har gjort med lagen för att maximera det här med gruppdynamiken, lagandan och så vidare i dina olika lag du har tränat på med?
Ja, vad ska man säga, att mycket nu försöker man ju spola tillbaks filmen här.
Ni var ju även i Båstad med AIK ett x antal gånger.
Ja, vi var i Båstad och det var många gånger vi var där, ja. Men man kan väl säga att sådana här delar, med AIK gjorde vi och även med Djurgården så gjorde vi olika fjällaktiviteter. Men med AIK hade vi ett läger uppe i, där var Djurgården också, i Sörsjön. Där vi, då bodde vi, åkte i bilar, egna bilar upp. Och då jobbade, det här var mer, vi jobbade med en teambuilding kan man säga. Då jobbade, tränade vi på arenan i Sörsjön, det ligger mellan Selen och Särnan. Och då hade vi träning på morgon skulle jag vilja säga. Och sen hade vi två äldre damer som ordnade frukost i den här gamla skogsvaktarstugan. Sen så använde vi fjället, naturen, vi var ute och paddade fors exempelvis. Och otroliga erfarenheter, att det är så att fotbollsspelare, man rangordnar tjäna efter vad man kan i fotbollen, men när man gör sådana här aktiviteter kommer andra spelare som kanske ligger längre ner på skalan att växa och kliva sig in och visa, här är jag, det här kan jag och så vidare. Och det var väl mycket sånt som hände då. Då blir det i den här naturen, vi har ju en allemansrätt som ger oss de här möjligheterna. För mig har det varit viktigt att få göra de här delarna, så att säga.
AIK 92, ni hade ju en extremt stark grupp med de spelarna där. Och då vet jag ju att ni var i Båstad och hade träningsläger där istället för att åka till Spanien eller La Manga eller Portugal eller vad det nu var.
De andra lagen, vi var de enda som var kvar hemma i Sverige.
Alla lag var i Spanien eller Portugal utom AIK och ni var i Båstad. Och dessutom när ni kom dit så började snöa.
Ja.
Och ni blev svenska mästare det året. Inte för att göra någon relevant till det kanske rakt av så, men den gruppdynamiken och den gruppen, hur ni svetsade samman det laget och hur du hanterade att vända, att komma till Båstad i snö istället för att vara i Spanien. Kan du berätta lite om det, hur ni fick till det, till att det ändå gav er väldigt, väldigt mycket som ni hade med er sen in i säsongen?
Ja, man kan väl, dels så skulle jag bara vilja invinna, det är inte bara jag, det var ju dels med träningskompisarna, det var ju Thomas Lytle, Leffe Karlsson var ju vår målvaktstränare, sen hade vi en härlig materialare i Björn Bamse Karlsson. Vi var inte så många ledare på den tiden. Så det var vi och tillsammans med att det här var en väldigt stark grupp. Och jag tror innan vi åkte till Båstad på försäsongsträningen, då, vi ändrade innehållet väldigt kraftigt. Och det var mycket idéer som kom från när jag var tränare i Djurgården ihop med Göran Arad. Och det var att, kan man säga, vi tränade ju då lite idéer. Det är därför jag tror väldigt mycket att få lära ut av andra idrotter. Mm. Och hockeyn har varit en stark inspirationskälla. Mm. Och det innebär att jag gillar ju den träningen. Man har träning på is, man har träning vid sidan av isen. Fysdelar som jag gillar. Och då gjorde vi så med AIK när det var januari, februari. Så kom vi in i en period. Då körde vi fotbollsträning 90 minuter. Sen var det fys 45-50 minuter. Och då var det 2 dagar i veckan. Var det cirkulation. Det var olika löpintervaller. Och sen så körde vi styrka. 2 dagar i veckan. Äldre körde lite egna kroppen. De yngre som är mer påverkbara där vi kan. Körde vi skivstänger. Och det hade vi hjälp av 2 kurskamrater från GIH. Som hjälpte oss. Vi var väldigt noggranna att försöka hitta bra medarbetare så att säga. Och sen så hade vi, det blev en så stark kraft i laget. Så när vi spelade träningsmatcher uppe på Stadshagen, bytte vi om på Råsunda. Sen sprang vi upp till Stadshagen. Mm. Och där stod Björn Bamse Karlsson, Matrick, med fotbollsskorna och väntade. Då bytte vi från löparskor till fotbollsskor och sen gick vi ut. Och så körde vi på där, vilka vi nu mötte. Det var ju ofta matcher mot Djurgården, Bayern, Brommapojkarna, Vasalund så att säga. Och sen kunde komma en del, Norrköping var uppe ibland. Men sen efter matchen så sprang vi tillbaka till Råsunda. Mm. Och då här växte en sån där anda med Krille Nordin och Micke Borg. Speciellt Micke var det som inspirerade de andra. Då gick de in och körde i vår styrkelokal också.
Efter matchen.
Efter matchen. Mm. Och det blev en sån här kraft. Va? Och här ser man kopplingen, det fysiska, mentala. De stördes ju aldrig utav det, va. Mm. Vi vill komma på tidiga vårdplaner. Det är jättesvårt i Stockholmsregionen. Så vi fick åka upp till Grillby, Enköping. Och det, den resan, det är, vad kan det vara, 6 mil upp, 12 mil fram och tillbaka. Det bekymrade inte spelarna till slut. Och det här tror jag är, det blir en effekt utav att byta de här träningsmiljöerna. När vi hade varit till Ammanäs, det var ju tufft att komma dit upp, va?
Men ändå fick ni liksom ihop alla de här i den smältdegen till en blev en enormt stark grupp där. Och en sak som jag ju har fått en hel del väldigt spännande berättelser runt, det är ju då Vadim Jevtusjenko som ju då bröt mönstret i förhållande till hans enorma speluppfattning, passningsskicklighet och så vidare, kom från Dynamo Kiev och i början kanske inte riktigt var fullt inne accepterad i gruppen, men hur du bland annat då i det här läget i Båstad lyfte Vadim Jevtusjenkos status internt i gruppen som gjorde att hans egenskaper sen ute på planen när matchen började med viktigare och viktigare och viktigare och viktigare och till slut sen blev nästan eran störst nyckelspelare som styrde hela ert offensiva spel, men det började med att du lyfte hans personlighet från ganska lågt ner i hierarkin i omklädningsrummet upp till den viktigaste spelaren. Berätta om den resan med Vadim.
Ja, det som Vadim, ska jag säga direkt, han hade väl spelat ett par VM och även varit med i Europacup-finaler som det hette på den tiden med Dynamo Kiev och var otroligt framgångsrik. Och här ser man hur viktigt det är, vi pratar nu när det är integrationstider, nyanlända, att lära sig språket. Och jag tror första året när Vadim kom med Irina av pojkarna Slavik och Lillvade, så de hade ju jättesvårt att kommunicera så att säga. Här har han börjat komma igång med språket. Och sen förstod man när man pratade med honom vilken fotbollskille det var. Vad kunnig han var. Och han har ju lärt mig och Thomas Lyth då, som var tränare, otroligt mycket. Och vi började diskutera. Han ställde sig alltid frågan. Varför ska vi ha massa tillslagsbegränsningar? Om vi nu ska träna på försvarsspel. Varför ska man spela med 2 tillslag då? Om jag passar Jörgen här och du tar emot bollen, ja, då har du bara ett tillslag kvar. Och då kan man, då pressar man inte, då tittar man mer vad kan Jörgen spela bollen. Såna här kloka kommentarer hade han hela tiden. Och när jag växte upp så sa man alltid att yttermittfältar, ytterback, man skulle ligga i anfallsspel och slicka linjen. Det förstod han inte heller. Nej, men om jag har en position lite längre in, får jag bollen, ja, då kan jag följa med bollen ut eller jag kan ta in den i banan. Men ligga ute vid linjen och får bollen, ja, då kan jag bara ta den framåt inåt så att säga. Så kloka kommentarer hela tiden. Och det han fick göra en kväll där, det var ju att förstå vilken resurs det var, inte bara ute på plan utan också vilket fotbollsintellekt han hade, och just att kunna spelförstå det han säger när vi sitter och pratar så här. Och då berättade han om passningsspel, och då kände alla vilken spelare vi har i vårt lag. Hur han lyfte sig då, så att säga. Och hur han härdade ut träningen. Han tyckte ju inte... Vi kom ju till Båstad, som du sa i inledningen här. Det snöade. Och Davis... Jag tror för mig att det var Davis Kaplanslaget, för vi bodde på ena båda lag.
Det var inte Skansen ni bodde på.
Nej, då bodde vi inte på Skansen. Men ena halv, det fanns en skel där, det ska jag säga. Så det var väl vid stormtidens där. Vi har varit med många lag där, och du har upplevt det också. Men det som när vi kommer ner, det är ju snöoväder. Davids Cup-landslaget, tennislandslaget, går in i hall. Och vi får inte en gräsplan ens. Vi får hålla på och sladda, dra och skrapa och göra rent en grusplan. Och jag tror just sådana här händelser mentalt stark. Och jag kan känna ibland, jag pratar med hockey när jag träffat Djurgårdens, när jag var uppe i Leksand här för några år sedan. Träffade J20-laget. Då var de uppe och spelade fredag, lördag. Då spelade de mot Mora fredag, lördag. Och sen spelade de på söndag mot Leksand. Vi kom in på bussresor. Och på vår tid, eller min tid, du fick leva i flyg kanske mer. Men att åka buss, det var så naturligt. Mötte vi Halmstad i Bå. Då åkte vi ner och tränade på lördagen i Båstad. Och sen spelade vi matchen på söndagen. Sen åkte man hem på natt. Men man använde bussresorna. Det kunde finnas som väldigt positivt, som jag känner, att lära känna bland, få en bättre relation. Och därför tror jag att såna här, vi blev väldigt mentalt starka, vi blev väldigt sammansvetsade. Och det är såna här händelser.
Och det ledde ju sen till SM-guld 92. Och då hade inte AIK vunnit på, vad var det, hur många år? 25 mål, vad var det?
Nej, det var mer tror jag. Det var uppåt, vad var det? Ja, just det, där, det som har varit har farligt, vad var det? Jag tror det var nästan 50 år. Jag passade lite där. Ja.
Det var en fantastiskt bra prestation av dig och övriga i både spelare- och ledarstaben där. Du, vi gjorde ju några sådana här saker också med U21-landslaget som var extremt lyckade. Vi hade en segling där vi skulle åka ut från Nynäshamn och runda Gotska Sandön 24 timmar med en sån här Volvo Ocean Race segelbåt, som ju var en fantastisk resa för de här killarna, som ju hälften av dem sen landade i A-landslaget, och de glömmer aldrig den segel resan. Det var en otrolig, jag kände själv den teambildningseffekten som vi fick på de 24 timmarna på den båtresan, var värd. Det var lika mycket som 10 landskamper. Vi hade själva en tredagars i Säröhus där vi, utanför Göteborg, utanför Kungsbacka, där vi hade den här typen av motsvarande liksom diskussioner om hur vi ska ha det inför säsongen och så vidare, samtidigt träningar, spelidés, diskussioner och så vidare. Så att det finns ju en enorm kraft i den typen av verksamhet. Finns det något mer sånt exempel innan vi släpper det här med gruppdynamik och så, som du skulle vilja lyfta fram från din tid med de olika lagen? Någon annan grej om vi släpper Båstad och Fjällvärlden?
Ja, jag vill gärna återvända till den här båtresan. Det var ju att vi hade mött Irland, har jag för mig, i Uppsala.
Ja.
Och förlorade med 3-2 var det, va?
Ja, stämmer.
Ja, och det är lördag morgon, jag tror vi checkar frukost 6 på morgon.
Mm.
Så åker vi buss ner till Nynäshamn. Mm. Där var 5 båtkillar som tog emot oss.
Mm.
Och vi blev indelade i olika lag som skulle verka, turas om och segla, vila. Och så var vi resan ut mot Gotska Sandön. Och sen ner mot, skulle vi gå mot Västervik och sen upp tillbaka till Nynäshamn. Vi kom inte riktigt till Västervik, har jag för mig. Men vi var ju igång hela natten, man kan ju säga. Det var ingen bekväm, det var inget femstjärnigt eller fyrstjärnigt hotell precis. Utan, men här, återigen, vi alla var samlade på en väldigt begränsad yta. Mm. Och den gemenskapen som blev, trots att det var inte så aggressivt, men det var långa böljande vågor. Det var en del som blev ganska sjösjuka, har jag för mig.
Ja,
men känslan hur man fick upp, nu har vårt lag, det röda gänget, nu är det deras skift som kör här. Det var aldrig något gnäll och så vidare. Och det var ganska kallt, har jag för mig också. För när vi kommer sen i hamn, vi är ute ett dygn, blir det och seglar. Vi kommer in alltså på söndag morgon. Mm. Och hur slitna när vi ser på gamla bilder och tittar. Vi har väl även inspelat lite på film. Och vi har ju en återkoppling där som vi gjorde tillsammans med Eskil. Dirksell, en kompis från GIH, en kille som är jätteduktig som var seglare. Med de övriga fyra seglarna och med spelarna. Det var fascinerande. Och vad hände sen? Jo, vi ska åka buss upp till Arlanda, flyga ner och möta Belgien som var inkvalade till EM-slutspelet i Holland. Ja. Där vi hade tyvärr missat playoffet mot Serbien. Den glömmer vi aldrig.
Den glömmer vi aldrig.
Nej, men det var alltså, och så trodde vi att spelarna sa det. Vi hade ett träningspass på måndag. Vi skulle spela på tisdagen. Hur ska vi klara det? Vi har ju inte sovit. Vi var ju vakna nästan en 30 timmar där, har jag för mig.
Och de hade ett kanonlag med Fellaini och gänget.
Precis. Ja. Och sen går vi ut och gör en kanonmatch och slår dem med fem bollar.
5-0.
5-0
till Sverige.
Helt otrolig match. Mm. Och då ställde vi oss, att de var lite oroliga spelarna efter den här matchen, så sa de, vi ska väl inte segla inför varje landskamp. Nej, men här var ett tecken på hur bra det var, så att säga.
Så, nej, det var en manus.
Och jag vill avsluta det här bara med teambildning. Det var ju också även särulägret som vi hade. Det var ju inför EM-slutspelet i Sverige 2009. Mm. När vi samlades på fredag. Vi hade fredag, lördag, söndag. Mm. Och vi tränade på lördag morgon. Det var väl enda bollpass vi hade. Och då körde vi basket bland annat. Mm. Så hade vi lite gymnastiska rörelser och rörlighetsträning. Men varför vi tränade 7 på morgonen, det var ju för att se, vill vi något verkligen, så går det att träna klockan 7 på morgonen också.
Det var en mental test på
morgonen. Ja, men det roliga var, sen satt vi och jobbade med värderingssågor och så vidare. Och även målformuleringar. Mm. Och mitt starka minne är ju, det är den gruppen där Rasmus Elm är den som pratar ut. För de satt ju små grupper och sen fick de presentera vad de hade kommit fram till på whiteboarden. Ja. En skrev, en pratade ut, de andra två, jag tror vi var 4 man i respektive grupp. Och då säger gruppen som Rasmus Elf när han pratar, det var om resultat eller målformuleringen just, hur långt vi skulle gå. Då säger han att vi ska inte bara vinna EM, vi ska vinna finalen med 3 bollar, 3-0. Och det kommer jag aldrig glömma. Och det här tycker jag man underskattar ibland. Här ser man vad spelarna bär på härliga idéer. Och då känner man när vi känner ju ett ansvar på ett helt annat sätt. Att verkligen visa att det här ska vi kunna genomföra. Va? Och jag har en sista sån här. Vi spelade mot Frankrike en gång när Gerard Houllier var tränare för U21-landslaget. Och vi förlorade med 2-1, ledde med 1-0. Henri spelade bland annat. De hade ett kanonlag. Och det är en sån där kommentar efter matchen. För vi hade jobbigt. Deras mittbackar kunde lika gärna varit våra forwards eller yttermittfältare. De hade ett otroligt lag på banan. Men vi gjorde en grymt bra första halvlek. Men vi orkade inte genomföra det riktigt. Då tar Jan-Daniel, vi är deppiga och känner när vi var på gång. Men de var så otroligt skickliga. Och det blev mycket diskussioner om just spelarna i franska landslag. Då säger Daniel Andersson något som jag aldrig kommer glömma. Grabbar, låt oss inte hänga nu här med huvudena. Låt oss inspireras istället. Se till att vi jobbar så hårt framöver i träningar i våra klubblag. Att vi kan bli lika bra, för det ska vi kunna bli också. Och det är det här, att se möjligheterna och ställa sig frågan, vad krävs för att vi ska lyckas? Det är en sån där upplevelse som jag aldrig kommer glömma.
Nej, men det är bra, det är härligt. Okej, Tompa, det är bra. Då ska vi gå in på det som vi brukar kalla för 5 snabba svar. Och då får du inte tänka för länge här, utan det ska vara ett spontant, snabbt svar. Är du beredd?
Ja.
Ego Boy eller Ina Scott?
Ego Boy.
Chokladmilkshake eller vaniljglass?
Chokladmilkshake.
Basket eller hockey?
Både och.
Nej, inte ett kryss två. Du måste välja. Kom igen.
Ishockey.
Ishockey. Blädderblock eller overhead?
Ja, det var svårt. Blädderblock.
Blädderblock.
Där ritar vi och skapar något. Ja, ja. Det säger pedagoger att det är bra. Ja.
Annars är ju ditt overhead. Det är ju det som vi kallar för Tommy Point.
Tommy Point, Tommy, yes. Point.
Ja. Så det sista. EM i Portugal eller VM i Japan, Sydkorea?
Ja, var det Portugal och Japan, Sydkorea?
Ja.
Ja, Portugal. För det, varför jag säger det, jag tycker att vi var duktiga i VM också, men i Portugal, vi kände att vi hade något på gång. Och den matchen mot Holland när vi blev utslagna där, det, straffarna, det känns hårt alltså än idag. Och det sa spelarna. Jag hör dem återkomma, jag har träffat några av dem och säger, tänk när vi var så nära, vi hade kunnat skriva historia. Vi hade ju fått Portugal i nästa match då. Mm. De hade ju spelat en träningsmatch i Coimbra tidigare på det här året. Mm. Och spelat oavgjort var det. Mm. Och det kändes, sen kan man säga, det kändes ju även i Japan, Sydkorea. Men det blir också att man ser att det är tuffare att spela en EM, kan man känna, kontra ett VM. Mm. Okej, när man går till så långt så blir det ju tuffa lag som är kvar, men det fanns något i hela truppen. Få skador, bra träningar. Okej, det var Japan. Men här var något som man kände. Det vi var på gång alltså.
Jag kan hålla med dig. Härligt. Och då går vi naturligtvis in på nästa steg i det här. Och det är ju såklart då med din ledarstab. Och då är det så här, Tommy, att du har ju gillat att jobba i delat ledarskap. I Djurgården så jobbar du med Göran Aral och Benny Persson. I AIK var du och Thomas Lyth väldigt tajta. I A-landslaget så jobbade du med Lasse Lagerbäck. Och du och jag jobbade väldigt tätt ihop då i U21. Varför har du velat jobba i ett delat ledarskap med flera ledare?
Jag tror det handlar väldigt mycket om att i början i min tränarresa så var jag väldigt ensam. Det var jag i Bromma pojkarna, det var i Spånga. Som jag sa, jag var ju en väldigt auktoritär ledare så att säga. Men sen ju mer man har jobbat, dels jobbade jag som idrottslärare och vi jobbade i lärarlag på Jakobsbergsskolan. När vi hade exempelvis trampett, man gjorde en nivåokuperat, eleverna kunde välja. Och det innebar att vi jobbade tillsammans då, vi hade tre salar och då hade vi olika nivåer och jag fick ju ofta ta hand om det eftersom jag var inte så bra gymnast själv, så var man mer och var den här stöttande stödjan med läraren i de som inte var så framåt så att säga. Och då kom de här tankarna när jag började sen efter BP Spånga, så jag Djurgården, och då fick jag en jättebra kontakt med Göran Aral bland annat, som har otroligt duktig fotbollstränare, och i början var det Matte Jansson som jag jobbade ihop med. Härliga tider ska sägas, det var hälsa. Jag har många sådana här fina minnen, men det skulle ta en lång tid om jag skulle börja berätta dem.
Ja,
för mig har det varit så naturligt, och just från skolan och sen när jag har lärt känna, som jag har ju lärt mig otroligt mycket fotboll av de här killarna som i Djurgården var det Matte Jansson, Göran Aral, Benny Persson. Vi hade även de i vår styrelse som Roll Åhman, de var ju också med och i fotbollsdiskussioner. Mm. Och sen så ska man ju alltid ställa sig frågan, varför ska man dela? Mm. Med vem skulle man vilja dela? Mm. Finns det förutsättningar? Kommer det gå bra? Mm. Har vi stöd från en styrelse? För det här var ju något som kanske var lite nytt inom idrotten, just i lagidrotterna. När vi började ett år så vet jag att det var två ledare inom på Ericsson, två kvinnor som fick årets ledarpris inom näringslivet. Och det här förstärkte vi kanske den här bilden. Och sen så tror jag man ska också se vad är nyckeln till de här framgångarna. Vad är det som krävs? Och jag tror det handlar mycket om det vi har pratat om, till värderingar och det man jobbar med. Att vi känner att här är det väldigt överensstämmande. Det måste vara ärlighet, prestigelöshet, just ambitionsnivå, att vi ligger lika där så den andra inte gnäller och blir irriterad, du jobbar så hårt och så vidare. Sen så finns det för- och nackdelar.
Mm. Och vad är det?
Fördelarna är att jag känner att det blir en mycket bättre fortbildning hela tiden. Mm. Nya tankar, och man kan säga i landslaget så har vi haft det. Även i diskussionerna har funnits Lennart Ljung som även hade gått steg 4 i vår tränarutbildning.
Som var målvaktstränare.
Målvaktstränare från Halmstad, och sen Paul Båhl som var fysiolog. Mm. Och i vissa frågor ibland så kunde också medicinska teamet vara med. För det är de som bäst känner till hur spelare mår, speciellt våra massörer när de ligger på bänken. Ja, de där tränarna, de förstår inte och så vidare. Men sen var det ju Lasse och jag som satt mycket. Vi förberedde ju alltid samlingar och så vidare, men vi informerade sen. Sen så tycker jag det blir mycket högre kompetens. Vi har olika områden ofta. Mm. Man blir modigare. Mm. Sen så finns det något som jag tycker har varit bra. Man delar ett ansvar. Resultat när man håller på. Sen så finns det negativa sidor. Eller minussidor, vad vi nu ska kalla det. Det tar lite mer tid. Mm. Det kan ramla mellan stolarna. Mm. Jag tror att Jörgen ska göra det här och så blev det inte så. Sen kan det bli dubbla budskap. Du säger något till en spelare och sen kommer jag strax senare och säger något annat exempelvis. Så det gäller alltid att man har dialog och det är att man kunde dela upp med spelare och så vidare. Mm. Det kan bli slarv också. Mm. Man tror att jag ska göra det här och så blir det inte så. Mm. Sen så tror jag också att det finns en risk. Man blir väldigt stark, känner vi. Mm. Och det kan man väl säga att man kan bli lite ett slutet sällskap, en sluten grupp så att säga. Va? Jag kan inte säga att vi blev det. Ibland, vi var utsatta ibland, speciellt när man var i landslaget. Men det har att göra med också att under hela resan så har det mediala intresset bara vuxit med de nya, den här sociala medier, den digitala världen och så vidare. Allt går så mycket, mycket snabbare idag, va? Mm. Så det är väl sådana delar. Jag har tids med det, och för mig är det ju att ställa frågan, vad är vårt uppdrag? Mm. Och tror vi på det här, att det här kommer lyfta laget ytterligare. Men just det här, jag kan säga att när jag var ensam tränare, började min tränarresa i Spånga, BP, sen i viss mån även i Djurgården, så det var, jag tog ut en startelva mycket snabbare. Mm. Här börjar man granska och ställer frågor till varann och så vidare. Och det här tror jag har utvecklat oss, det hjälpt oss hela tiden i vårt arbete, och det är ju det vi vill, att spelarna ska känna att det är bra förberedelser.
Jag kan ju bara känna, vi hade ju 6 fantastiska år där med U21 i det delat ledarskap, och som ett exempel där var ju exempelvis när vi hade matchgenomgångarna. Vi satt ju och planerade och gjorde matchgenomgångarna tillsammans. Men sen så körde jag ju alltid matchgenomgångarna, men då satte du dig längst bak i salen och tänkte som en spelare. Hur tänker spelarna nu? Hur uppfattade spelarna det? Gick det budskapet fram? Var den för lång? Var den för kort? Var den tillräckligt tydlig och så vidare? Och det blev ju extremt bra återkoppling och feedback för oss själva. För att då kritiskt granska oss själva i förhållande till träffar vi rätt, sa vi rätt saker och så vidare. Som vi sen då kunde diskutera och briefa tillsammans. Ja. Och så tar vi med oss då det som var bra och så det som var mindre bra får vi lära oss och göra oss bättre till nästa gång. Så det var en väldigt bra sak.
Får jag bara kommentera det? Jag håller med dig till fullo, till 100%. Som vi har sagt, det var ju även vår svenska lärare Mats Svensson. Vad satt du med? Men det är nu inne på ett område som jag känner och som vi pratar om. Det var första gången med U21, då var Reine Almqvist med, den duktiga ledaren, tränaren och fotbollsspelaren från Göteborg. Det är när vi möter Norge nere i Motala, en träningslandskamp. Första gången jag såg det, hade Norge en tredje tränare som satt uppe på läktaren och följde träningen. Idag vet jag att klubbar filmar ju träningar och så vidare. Men det här är ju länge sedan, då pratar vi i mitten på 90-talet. Och det här var något som jag kände och som man gav uttryck att få ytterligare någon, men Det handlar ju alltid om pengar när man diskuterar såna här frågor. Och jag tror här satt vi och kunde se när du körde genomgången. Titta vilka spelare som var koncentrerade och så vidare. Man kunde se hur en del kanske hängde. Och då kunde man ju ta en kontakt med den spelaren och känna, förstod du vad vi sa och så vidare. Och sen kommer vi in på ett område som jag känner. Det är kommunikation. Som jag känner att det glömmer vi bort. Många gånger förstår mottagarna. Jag har en sån här rolig händelse. Jag kommer ihåg Lasse, jag hade landslaget, vi skulle möta Polen och de spelade markeringsspel med Libro. Då hade vi ritade på blädderblock som det var på den tiden. Och då var det, drog man ju de här heldragen bil, bollen, pil, bollens väg och sträckad spelans väg utan boll. Och du vet, den här ormslingringen, det var när man dribblar och det var kryss och ringar och vet i gudarna. Och då frågar, har för mig det var Håkan Mild som ställer frågan sen. Finns det några fler symboler, säger jag. Och då tänker man, kul, man har gått på GH, läst pedagogik och kommunikation. Och så istället för att vi frågar gruppen innan vi börjar, förstår ni alla de här symbolerna? Och det här tror jag också i samtal, när man har samtal med spelare. Vi har ju valt att ha enskilda samtal, gruppsamtal. Att ställa en följdfråga, har ni förstått? För jag kommer ju tolka en instruktion eller ett påstående på grund av den jag är. Och jag kodar då, och mottagaren kommer tolka det, vem hon är. Och att komma med en följdfråga, förstod ni nu här? Och jag tror att ordet kommunikation ibland glömmer vi bort. Jag tror att du och jag har diskuterat det här tidigare. När jag var tränare i AIK med Göran Göransson som var med. Och varför gör de inte som vi har pratat och gjort och så vidare? Då har ju vi brustit någonstans i kommunikationen.
Och där finns det ju väldigt mycket exempel på ledare, speciellt i början på sina tränarkarriärer, som många gånger kanske har en matchgenomgång mer för sin egen skull än för att spelargruppen verkligen ska kunna förstå rent konkret vad det är man menar och ta med det från informationen in i huvudet, ut i benen, ut på planen. Men det är ju någonting som varje ledare går igenom en fas, och man brukar väl komma till den insikten efter några år. Du, vi ska gå vidare.
Får jag bara säga en sak här som vi gjorde en gång som jag kommer ihåg. Det var vid en samling när vi spelade. Jag undrar om det var... Ja, det var en match nere i Malmö. Och då hade vi olika frågeställningar till spelarna. Och då delade vi in dem i fyror. Kommer du ihåg det? Så fick var och en i fyran sitta själv under en x antal 5-6 minuter och titta på de här frågorna, skriva ner. Sen diskutera fyran. Och sen hade vi alla fyrorna. Och så hade vi en storgruppsdiskussion. Och det var ju också ett delmål vi hade, var ju att få spel, att alla börjar lära, precis som det är ett arbetslag på ett företag eller i skolklassen, så blir ju några få som ställer frågor. Och det här var ju att höja nivån i det hela, i ordet kommunikation. Och jag tycker fick ett väldigt bra resultat, och det, du pratade om särläget. Det minnet vi hade, det var ju när grupperna redovisade också. Alla turades ju om och pratade inför storgrupp. De skrev på tavlan. Det var för mig ett väldigt starkt minne. Det var ett kanonläger i fotboll vi hade.
Ja, men det var kanon. Du, nästa ämne. Mentala faktorer. Och då har ju du varit med om i din tränarresa här och din tränarkarriär väldigt mycket avgörande matcher. Vi kan ta exempel Malmö AIK, Stockholms stadion 92. Vi har i Istanbul, Turkiet, Sverige, VM-kval 2001 och så vidare och så vidare. Vad har du för erfarenhet av att hantera den typen av situationer där det verkligen är stå på sin spets, vinna eller försvinna matcher?
Jag tror att man pratar ofta om det här. Jag tror att när man är i de här viktiga matcherna, så jag tror att i botten så handlar det om att ha en väldigt tydlig spelidé. Hur ska vi spela anfallsspel? Hur ska vi spela försvarsspel? Det var delar som vi tog upp, och du och jag har tagit upp det, och det med de tränarna jag jobbat tidigare, det är att om man får en utvisad, vad gör vi då och så vidare. Och det här tror jag att sådana delar stärker gruppen. Och jag vet att vi hade också en diskussion om man hamnar ett underläge, en sån här måste vinna match. Vi hade Bulgarien borta en gång där vi pratade med några beteendevetare om just det här också. Och det är diskussioner vi hade haft tidigare, det är att ta en plan B. Och att den kan man delge spelarna. Ibland så kan man känna då, tror ni inte på oss, att tolkning ska bli så från spelargruppen. Men jag tror att det är ett tecken på att man är väl förberedd. Och det har hjälpt oss i vårt arbete. Och just den här tydligheten i ett spel, en organisation, det gör ju att det blir lättare för oss att kommunicera med varann.
Men du, om vi håller oss till det mentala.
Ja.
De matcherna, Istanbul borta, VM-kval, avgörande matchen, Sverige-Turkiet. Vad var det som ni gjorde där som gjorde att spelarna hamnade i en bra mental ingång inför matchen?
Nej, jag tror, här det kanske du har bättre svar. Men jag kan bara säga att om jag nu spelar upp matchen efteråt, så vi hade ju känner jag ett övertag hela matchen igenom, och de kommer att göra mål på en hörna som vi tappar bort, och en snabb omställning, och det är Hakan Cykel som kommer göra målet. Jag tror att återigen det jag sa, att vi hade en tydlig spel i det. Man visste när man bytte spelare, man kunde sina roller och så vidare. Sen hade vi ju, det får man ju aldrig glömma bort, vi hade ju spelare som var otroligt duktiga i vårt lag, som från målvakt hela vägen, Patrik som var lagkapten, vi hade Henke där framme.
Om jag säger så här, Tommy, var det något gjorde ni något annorlunda i förberedelsen för att den matchen verkligen var, här står det VM eller inte VM på?
Jag tror vi har alltid haft en filosofi när vi spelar matcher, att hemma som borta. Du vet, Roy pratade väldigt mycket om att när man spelar borta matcher, då kunde han se, han prata om det här förhållandet offensiva, defensiva spelare var och en. Så kunde man säga att det var fler defensiva spelare på bortaplan. Vi har alltid pratat om att ha den bästa startelvan för dagen, så att säga. Och här känner jag att vi fick göra en liten ändring där. Och där Kleber kom in och spela och gjorde jättebra. Men det var också något som var förberett, så att säga. Det är att ha en spel, det är att vi känner att vi alla har varit med på tåget, så att säga.
Johan Plate, en väldigt god vän till både dig och mig. Du har jobbat en hel del med Johan Plate, som ju då är en väldigt skicklig beteendevetare, idrottspsykolog och så vidare. Vad tycker du att du har fått ut när du har haft med Johan Plate i en ledargrupp som en psykolog?
Det jag tror har varit viktigt med Johan, det var väl att vi lärde känna varandra när jag började med U21. Jag hade varit på Bosön och lärt känna Johan som var lärare då där. Och det var att Johan var väldigt, hade en väldigt gedigen idrottsbakgrund, kunde olika idrotter. Tennis var väl hans stora, men hade även spelat fotboll och så vidare. Och jag tror det är en väldigt viktig del i det hela om man ska få hjälp med en beteendevetare, i det här fallet Johan då. Och han hade också en förmåga att kunna kommunicera på ett sätt med spelarna som de förstod. Så jag tror det är väldigt viktigt att säga att det finns en del spelare som de kanske inte har det behovet, så att säga, bryr sig. Men jag tror det är viktigt att, hur kan vi hjälpa vissa spelare som kan känna en viss oro inför en match och så vidare. Så därför tror jag att ge en allmän inblick i själva de här labyrinterna när det gäller det psykologiska, så att säga. Sen, men som jag sa, Johan pratade så alla förstod, och sen hade han ett otroligt bra engagemang. Och för många av de spelarna som var U21-landslag har jag haft kontakt sen när de hamnade, en del kom att hamna i A-landslaget och i deras klubb då. Så han har haft en kontinuitet hela tiden med dem, så att säga. Sen när det gäller inför Japan Sydkorea, då hade han också sittningar med oss ledare. Och spelade upp olika scenarion, hur vi skulle hantera och så vidare. Hade samtal där. Det var när vi hade ett läger nere i Malmö, kommer jag ihåg då, där Johan medverkade. Så jag tycker att det har varit en otroligt bra del i det. Och jag kan känna att det kanske var ett område. Man är ju så olika som människor. Jag har ju varit en krigare på plan. Saker och ting är inte så konstigt, va? Men här är ju, det är en mångfald. Vi är så olika, vi människor. Och just det här att kunna lösa upp knutar på en del som kunde känna en oro och så vidare. Där var Johan jätteduktig, va? Och sen tror jag att få en inblick i. Nu kommer ju in på det här att få människor att växa. Vi har haft externa föreläsare. Du och jag, vi skulle spela en match borta i gamla Östeuropa. Där det var lite oroligt. Du hade ordnat en kontakt med en kille från en FN-styrka. Som kom och pratade. Bara såna här delar. Vi hade en match vi skulle spela i Makedonien i kvalmatch. När det var väldigt oroligt. Men då hade ju UEFA, FIFA godkänt. Men det fanns ju fortfarande en oro. Då tog jag upp en kille från UD som kom upp och berättade. Så det är just såna här delar när det gäller det mentala. Att kunna hjälpa till och få hjälp, experter på just de här områdena som vi pratar nu om.
Ja, det är ett ämne som det finns väldigt mycket att fundera kring. Och där tror jag att man kan nå. Där finns det väldigt många olika sätt att hantera och jobba på det. Men min erfarenhet är ju att en idrottspsykolog, beteendevetare i en ledarstab är väldigt, väldigt bra under förutsättning att han har någorlunda, eller hon, koll på fotboll och alla de parametrarna som gäller i en grupp med fotbollsspelare och allt vad det innebär. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Du, det får jag bara säga. Där vill jag bara säga till dig att jag håller med till fullo. Men det jag tror är viktigt också att säga, vi lever med dem i vardagen. Det är att man aldrig får glömma bort de övriga ledarna i gruppen. Att de kan vara med ibland. Och att det blir en diskussion med beteendevetaren och övriga ledare. För de ser saker som den experten inte kommer att se. Nu har vi hade Johan med vid landskamper och så vidare. Men det fungerade inte alltid. Vi kom in på ekonomi och så vidare. Men för mig är det viktigt att glöm inte bort du som tränare eller du som är sjukgymnast eller vad vi har för roller. Att vi också är vardagspsykologer, va? Det har varit viktigt för mig i de här diskussionerna.
I allra högsta grad.
Något jag har grundat på när det gäller fotboll. En del spelare har ett sånt högt muskeltonus att lära sig spelarna att kanske när man ska spela försvarsspel. Jag tror alla kan spela ett bra försvarsspel. Alla kan bli lite förbannade. Det ska finnas en viss aggressivitetsfaktor i det hela. Men när vi äger boll, då ska man vara skapande. Samtidigt måste jag ibland också som bollhållare kanske skydda mig mot en spelare. Men att få ett lägre muskeltonus så att säga. Och det är en sån där fråga jag har ställt mig. Jag har ju inte lyckats lyfta det med fysiologer än. Men det är en sån där fråga när man på ålderns höst börjar gunna. Är det en viktig del i det hela? För du måste vara mycket mjukare när du ska göra tekniska moment. Då går det inte att ha det här höga muskeltonuset.
Din egen utveckling som tränare, coach, instruktör. Hur har du jobbat med den rent konkret?
Ja, man kan ju säga att när jag började som fotbollstränare. Jag berättade att det var BP-killar som värvade. Tommy fick mig att ansluta mig till BP:s tränarkår. Och då blev man mer och mer nyfiken. Jag tog ju första steget an med mig själv när jag tränade BK Väster. Sen när man började komma lite högre upp. Vi hade ju samarbete i de olika åldersgrupperna när man jobbade. Men sen bildade jag när jag var tränare i Spånga. Då var det Hasse Backe, jag, Nisse Andersson, Bosse Andersson, Djurgården, inte Superbo utan en annan filosofen Bosse Andersson. Vi var ett gäng tränare som träffades och hade fotbollsdiskussioner. Sen kan man säga att få gå GIH var ju en stor upplevelse att få lära från andra idrotter. Sen den stora kicken var när vi fick möjlighet att åka iväg på en tränarresa till Portugal. Lissabon, Estoril, Börje Lands, Svennist, Tord Grip, Gunder Bengtsson. Och det var så att man hade diskuterat mycket om vår tränarutbildning. Och på den tiden var ju tränarutbildningen väldigt mycket. Det var ett stort smörgåsbord med olika delar. Fotboll Det var kost, vi pratade om det beteendevetenskapliga, det var så många andra moment, men vi ville hålla på med fotboll. Mm. Och ja, lite vad vi var inne på tidigare, just att konkretisera det. Och då så diskuterade vi både försvars- och anfallsspel. Började med en mot en, byggde på två mot två på små planer. Och sen blev det tre mot tre, fyra mot fyra, då fick vi ett djup så att säga. Och sen så blev det lagdelar och olika moment. Och jag kommer bland annat ihåg när Roy Hodgson var ju kursdeltagare. Mm. Och det var ju han som bland annat då, och Bob, som hade inspirerat de här tre kursledarna. Och även vi andra som var väldigt heta på det. Och vi var nordiska tränare. Det var ju från Sverige, Norge förut. Så jag har för mig några danska var med också. Och teori, sen gick vi ut och praktisera en mot en. Så var det, gick vi in, diskuterade en återkoppling. Sen var det två mot två. Sen byggde man på det. Och jag kommer ihåg, sen så sa Svennis och Gunder och Tord att de ville att Roy, kan inte du leda ett pass? Och då var det försvarsspel vid inlägg. Och då gick han ut, dels samlade han gänget. En tydlighet, bra instruktionspunkter. Han pratade om hur långt man skulle falla, 6 yards line. Är det där målområdeslinjen ungefär? Och sen pratade han om att man skulle stå halvvänd. Se inläggsspelare, se spelarna som inte kom in bakom ryggen. Precis som en målvakt ska stå vid inlägg. Och sen pratade han zoomrelaterat, attack the ball. Och sen skulle man flytta ut, keeper också. Motståndarna kontrollerar bollen, man skulle gå ut och sätta bollarna i ytterzonerna. Då blev orden 6 yards line, half turn, attack the ball, push out, hold. Mm. Då bröt vi rörelsen, keeper också. Så skulle man ha fotställning om bollen snabbt skulle kunna komma in bakom backen.
Men du Tommy, den resan där.
Det var en kick.
När Roy Hodgson i stort sett från att ha varit kursdeltagare blev kursledare. Och nästan till tog över kursen. Inte fullt ut, men nästan
nej,
till.
Nej, det gjorde han inte. Han, och Roy är nog otroligt ödmjuk
ja,
också.
Ja, jag menar inte så. Men han hade stor inverkan och påverkan på innehållet och hur ni genomförde det hela.
Det kan man säga. Jag tror att han hade kommunicerat med Svennis, Tord och Gunnar.
Det var inte det ute efter, utan snarare att de personer som var där nere på den resan, de ringarna på vattnet som det gav till er, som sen från er spreds till nya generation tränare, till nästa generations tränare och så vidare. Det har ju någonstans varit förmodligen den enskilda tränarutbildningen som har haft störst inverkan och påverkan på de senaste 20 årens svenska fotbollsframgångar. Som har byggt väldigt, väldigt mycket på det. Så att det. Och den typen av resor saknar man ju idag. Att det inte finns den typen av utvecklingsresa på samma sätt.
Det var en väldigt viktig del i vår utbildning. Och nu är du inne på ett område just. Jag tänker, nu kommer jag att tänka på Norska fotbollsförbundet som har kring sin cupfinal som du har fått uppleva och föreläst där. Det är något jag saknar som du sa. Jag kan säga att vi hade en del utbildningsträffar haft med allsvenska tränare, med superettan-tränarna. Och vi hade en jättefin möte som... Jag har träffat Glenn Öster här uppe på SOK. Pingiskillen som han var med. Kalle Hagerskog var med. Vi hade Roland Mattsson som moderator. Som var otroligt bra utbildningstillfällen. Och det här tror jag är viktigt att vi som tränare vågar också ta den här tiden. Jag kände att vi fick en väldigt stor öppenhet bland tränarna på Tipselit. Som vi hade då. Men sen visade sig även bland seniorerna. Man är ju väldigt ensam när man är i sin klubb med sin ledarstab så att säga. Men det är just det här att utbyta erfarenheter, att våga göra det som så är otroligt viktigt. Och jag tror min dröm är att vi på fotbollsförbundet eller SEF, att man har en arbetsgrupp, äldre spelare, ledare som kan samlas och se trender. Vad händer i fotbollsvärlden? Internationellt, vad händer i Sverige? Hur kan vi bli bättre? Och det här är ju att vara ute och granska. Och sådana här träffar tror jag just, jag jobbade på ICA-handlarförbundet som jag sa. Det använde de äldre handlarna som hade gått i pension. Det var senior advisor, det ska vara vackra ord nu. Men, de var med och hade på en samling vi hade här i Stockholm. Alltid att prata om sina erfarenheter till de här nya ICA-handlarna. Och jag tror det är sådana här idéer att börja titta, våga hitta lite nya vägar in och utbyta de här tankarna i den. Så jag håller med vilka resor vi fick göra till England ner till... Vi var nere hos Nisse Lidom när han var i Roma. Wow, det var ju helt enastående. Eller, när vi gick på GIH, vi besökte ju de Arsenal bland annat och så vidare. Crystal Palace, de fick verkligen komma in. Och det är ju det som får oss att kunna upptäcka. Men här tror jag att fånga upp de här som har varit med. Och även på våra ungdomslandslag. För detta spelare, du och jag hade ju med Stefan Schwarz som fick vara med på en ICA-plats. Vad det betydde, och spelarna tyckte det var spännande att höra. Han kan berätta om sina erfarenheter att kunna delge. Så jag tror det här att vara nyfiken, det är också en viktig del. Orka, det, vi får aldrig glömma sporten så att säga. För det är så mycket annat idag. Det är ett stort event, det är ju roligt. Men hur ska vi hänga med? Hur, hitta nya vägar? Jag tror att vi måste hitta någon modell här uppe i Sverige som passar oss så att säga. Och jag brukar, när jag pratar om det här, känna, skulle spelare orka plugga lite på kvartsfart? Kan vi som förening utbilda dem kanske på andra områden? Vi säger man kan lyfta kommunikation eller ha någon digital kurs. Hitta lite nya vägar in. Och då tänker jag på, vi har haft några spelare som har läst på högskola parallellt. Både medicin och men tar jag typer av Filip Haglund. Jag tror han har återvänt till Brommapojkarna nu. Och brinner av energi. Men han har varit i Göteborg, Heerenveen, Bayern. Just det här, Thomas Antonelius som spelade AIK, både var med i landslaget. Vi har Sulman Sleiman som spelar i Bayern. Vadim Sonslavik spelade sen i Brage, AIK först. De gick handelshögskolan parallellt. Går det? Ja, Filip Haglund har ju skapat parallellt som han har spelat ett företag också. Nej, men att få vara en del i samhället, jag tror som jag sa i inledningen, att få spelarna att växa, inte bara på plan utan utanför plan som människor också. Därför blir man glad när man träffar många spelare idag. Men hur kan vi hjälpa dem allihop att bli starkare? För då kommer jag vara tryggare i min roll ute på plan också. Men sen är frågan om hur mycket tid har vi, hur mycket orkar vi och så vidare. Ja, jag har en liten så här bara vad jag skulle vilja säga. Lite vad som jag tror att skapa ett bra team. Så tror jag att just att vi har pratat om samstämmighet. Att spelare alla känner till. Vad är det för målformuleringar? Vad är det för handlingsprogram som ska råda? Vi pratar om värdegrunder och så vidare. Lite mer på ytan har vi skapat. Det är en väldigt viktig del. Jag tror just också att man har olika roller, vi har kunskap om olika saker, att verkligen nå dem och känna att alla är betydelsefulla trots att vi har olika roller. Men just det har varit så spännande att se vilka områden spelare kan ha kunskap i, och vi leder att verkligen vi skapar en lärande, utvecklande miljö också. Och sen så känner jag alla har ett ansvar för att se till att en positiv arbetsmiljö, klimat som är härligt, och sen handlingsförmåga. Ni vet, nu sitter du och jag snackar, att gå från ord till handling. Man brukar säga att det var någon klok människa som sa, livet är fyllt av ord, se till att fylla orden med liv. Gå från ord till handling. Tänk alla möten vi springer på, så ställer man alltid frågan, vad ledde det till? Och det är också en fråga vi ska känna oss. Vad är det som är viktigt? Va? Precis som Lasse och jag lärde, hur många moment kunde vi träna på? I början tränade vi pass som var på 2 timmar med landslaget. Ja, det gick ju bra första kvalet. Vi var mindre bra när vi var i Holland sen. Sen började vi ändra lite på det. Och det tror jag är viktigt, att inte bli överambitiös. Så här mycket tid har vi. Det är den demokratiska faktorn så att säga. Och sen lära känna varandra. Och då var det en fråga så här som du och jag skulle avsluta med. Det är, vad kan vi lära av näringslivet? Vad kan näringslivet lära ut av oss? Jag tror jag har jobbat på ICA-handlarförbundet. Och min dröm är som är att i fotbollen är vi väldigt privilegierade. Eller idrottslivet. Vi känner varandra väldigt djupt. Och det tror jag har att göra med våra resor, våra läger och så vidare. Det saknar jag ibland när man kommer ut i näringslivet. Vi har inte den här djupa relationen. Ett ord som vi måste lära oss i näringslivet idag, som vi har börjat lyfta tydligare idag, det är återhämtning. Det pratar man inte om. Och säger chefen, jag måste jobba hårdare, och så ser man ju det tippa med huvudet. Va? Så enkelt är det inte, utan vi måste också börja prata om återhämtning idag. För det är ett svårt, tufft arbetsklimat idag. Högt tempo hela tiden. Snabba med den digitala världen, alkoholblixt snabbt idag. Va? Kosten kan man lära sig av från idrotten också. Och där hade ju Axel Lampen en jättebra samarbete med fotbolls- och hockeyklubbar förr. Sen är återhämtningen sömnen, att diskutera den också. Jag tror att sådana här frågor skulle man kunna ta på arbetsplatserna. Men det här, vilka är vi? Man ser inte människor hurdana de är, utan hur man önskar och vill att de ska. Vi tränare glömmer bort det ibland när vi har spelare som kanske är lite annorlunda. Va? Likadant på en arbetsplats. Lär känna dem, förstå. När man ser beteende, förstår de bakomliggande faktorerna, komma in dem. Och då avslutar vi med att mycket i näringsliv, i föreningslivet, idrott, det handlar om mänsklig utveckling. Att det inte bara, som nu återkommer jag till, att få våra tjejer och killar inom fotbollen att växa både på plan och utanför plan som människor. Mänsklig utveckling, precis som det är på företag. Mår vi bra, och vi belöning är att få finnas i en grupp människor. Vi lever inte i ett utanförskap. Vi har roligt. Och de egenvärdena, sa Roland Mattsson, de håller på att flagna. Vi glömmer bort dem. Gemenskapen, omtanken, hur vi visar man om hänsyn, respekt.
Det har varit som alltid otroligt intressant, lärorikt, glädjefyllt och trevligt att vara tillsammans och sitta och köta med dig. Stort tack för att du vill vara med i Coach Meet Coach. Som jag sa från början, du är den mest önskade gästen.
Nej.
Jo då, och det kanske är kopplat också till att folk vet att vi känner varandra väl. Men det är väldigt många som vill höra. Även om du var ett tag sedan du slutade som ledare, så är det väldigt många som vill höra din resa och din erfarenhet. Och som du själv varit inne på, att använda den kunskapen och erfarenheten som finns bland äldre ledare, tränare, eller som du exempelvis nämnde om från ICA-handlarna, hur de använder. Det är en väldigt, väldigt viktig del. Så att, stort tack, Tompa.
Och då får jag säga till dig, jag är glad att du har skapat den här Coach Meet Coach. Och jag skulle vilja säga att jag är otroligt tacksam som idrottsledare, som gympalärare, att få lära känna så många härliga spelare. Jag tycker att vi glömmer bort det, Sverige, man ska drömma. Och vi som liten nation, vilka prestationer vi gör inom många olika idrotter. Och jag är tacksam som har lärt känna dig, Jugge.
Men generellt så skulle jag vilja säga till alla ledare jag har lärt känna. Inte bara när man gick på GIH. Det var otroligt att få komma i kontakt med andra idrotter. Men de ledarna i idrottssverige som man har träffat. Inte bara i fotbollen. Utan i andra idrotter också. Och alla aktiva också. Som har gett återkopplingar och så vidare. Jag har haft tur. Jag har lärt känna fotbollsspelare. Unga som äldre. Ledare inom bredd och i elitidrotten. Så jag är väldigt tacksam. Det har varit en ständig fortbildning i livet. Så till alla är ett stort tack. Och sen så skulle jag, när det gäller avslutningen också här, att få citera Håkan Sundin. Jag nämnde han tidigare i podden här. Som blev en stark inspirationskälla. Jag kom i kontakt med han och Janne Lindstedt, duktig fotbollstränare som körde Brage. Och där de hade bland annat Simon Hunt, som jag tror jag nämnde tidigare i programmet. Men Håkan Sundin skrev en, ska jag säga, en skrift kring när Sverige blev världsmästare i banden i Chabarovsk, Ryssland. Och det är här i början på 80-talet, har jag för mig det var. Mm. Och då avslutar de sista orden, handlar mer om gänget som han fick verka tillsammans med. Och det här är något som Roland Mattsson, lärare på GIH, också pratar om. Hur viktigt att idrott är inte bara pengar, utan man får relationer. Det är så många andra fina värden. Men då avslutar Håkan Sundin det här brevet som jag citerar nu. Mm. VM-guldet i bandy, Chabarovsk, målmedvetna idrottsmän, skickliga individualister som agerades tillsammans inom lagets ram, samt ett mycket fint serviceteam kompletterar bilden. Jag kan bara tacka för förmånen att ha fått jobba tillsammans med denna härliga grupp av spelare och ledare. Och det är något jag tycker vi ska ta med oss, att det är inte bara pengar. Idrott är så mycket mer där, att få relationer. Så ett stort tack för att jag har fått vara med i den här podden. Och lycka till alla i idrottssverige framöver, både inom lag och individuella idrotter. Håll i tummarna för att det går bra, för vi alla har levt ett underbart idrottsland.
Härligt Tommy, det blev en briljant avslutning. Tack så mycket för att du ville vara med, och fortsatt lycka till med allt som du får tala i livet. Ha det bra, ciao!
Tackar Jörgen Lennartsson.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach, och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.